Europa har trappat upp insatserna mot den ryska skuggflottan och nu vill EU ta av sig handskarna. Men samtidigt så syns fler falskflaggade fartyg än någonsin i Östersjön när Ryssland vill dra nytta av rusande oljepriser. Här är Europapodden.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Rostiga skrov och flaggor från små önationer långt bort som sällan syns i nordiska farvatten. Exakt hur många fartyg som Ryssland använder för att runda oljesanktionerna och hålla pengaflödet igång till Putins krigskassa vet man inte. Men det kan handla om över 1000. Katarina Spore Gustafsson heter jag och Andreas Liljeheden. Du finns i Luxemburg idag. Hej!
Hallå, hallå, det stämmer. Rådsmöte idag med EUs utrikesministrar. Och, ja, är det rådsmöte i april, då får man sätta sig på tåget till Luxemburg.
Mm. Och av en händelse så finns ju den ryska skuggflottan på agendan, har vi förstått.
Ja, det gör den. Rysslands krig mot Ukraina, det är en stående punkt när EUs utrikesministrar träffas. Och då ingår också sanktionerna mot Ryssland. Och då innebär det bland annat då åtgärder mot den ryska skuggflottan som olagligt fraktar rysk olja på Östersjön. Och där har ju EU liksom successivt försökt skruva åt mer och mer. Och det handlar ju i grunden om att begränsa Putins krigskassa. Ryssland tjänar fortfarande mycket stora pengar på export av energi. Och det är det liksom som finansierar kriget för Ryssland.
Ja, det är ju det här skuggflottan som vi ska prata om idag. Och att EU och Europa vill ta nya steg för att komma åt just den ryska skuggflottan. Samtidigt som Ukraina också attackerat flera ryska hamnar. Här i studion Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent. Och Bo Torbjörn Ek, säkerhetsreporter på Dagens Nyheter. Hej på er.
Hallå, 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 hej.
Bo Torbjörn, om jag börjar med dig. Tidigare också en röst här i radion och podden Gräns bland annat. Alltså, kan du ge oss en aktuell lägesbild först som vi nu kan ha med oss när vi går in i det här? Hur omfattande är den här ryska oljeexporten med skuggflottan just nu?
Den är ju väldigt omfattande. Det här är ett sätt att komma runt med sanktionerna som ligger på Ryssland. Man talar från kustbevakningens håll om att innan kriget, alltså om du jämför 2022 med nu, så har det varit ungefär en 50% ökning av sådana här transporter på Östersjön. Och det visar ju på att det här har accelererat och att det är något som vi nu får försöka navigera runt och förhålla oss till.
Mm. Och Putin, kan man tänka sig att han ser ännu större möjligheter att utveckla det här med tanke på, eller bygga ut det här med tanke på Irankriget?
Ja, det är ett utmärkt läge att tjäna pengar om oljepriserna rusar och det blir en väldig efterfrågan på olja, så det kan man väl se.
Mm. Och de senaste månaderna så har det ju hänt en hel del ute till havs.
Jag kan se de här oljetankers ploppa upp på horisonten. Det är betydligt fler än vad jag kan räkna. Och när vi kommer allt närmare så ser man att de ligger med lite avstånd. Men annars så ser det nästan ut som ett långt oljetankers band här längs Östersjöhorisonten.
Ja, Felicia, du är där ute i Finska viken. Kan du inte ta med oss ut? Vad det du såg där ute?
Som vi hörde här så hade jag fått följa med ut med den estniska marinen på deras patrullfartyg i en vanlig... De gör de här patrullerna i det här området regelbundet, så jag fick lov att följa med då. De ut här på Kindral Kurvit, som patrullfartyget heter. Och här är vi på en plats strax utanför den estniska ön Vainlo, som jag tänker att lyssnarna kan kolla på en karta vart det ligger mitt ute i Finska viken. Och precis som jag säger här i det här inslaget som ni spelade upp, så är det här en yta där det har uppstått en slags inofficiell vänteplats eller parkeringsplats för den här typen av oljetankrar, en del fraktfartyg också som är på väg in till Ryssland men som inte kan lägga till där. Och när jag var där så var det uppemot 40 stycken som låg där i den här lilla havsfickan. Och ungefär hälften av dem misstänks av esterna då tillhöra den här ryska skuggflottan.
Nu är vi faktiskt så pass nära ett av fartygen här att vi kan se delar av besättningen gå omkring ombord. Och nu vinkar de faktiskt från det här fartyget.
Vi kom ju väldigt nära. Vi var som närmast ungefär bara någon kilometer ifrån fartygen. Och då blev det också extremt tydligt hur otroligt dåligt skick flera av de här fartygen är i. Precis som du nämnde i inledningen.
Hur såg den ut då?
Ja, men rostiga skrov. Färgen är liksom helt bortflagnad. Mm. Gamla slitna maskiner. Nu vet vi inte. Vi såg ju besättningen vinka. Men det är ju känt sedan tidigare att många av de här besättningsmännen inte har alltid korrekt utbildning eller är så särskilt trygga till havs. Så motsatsen till vackra, ståtliga, liksom blanka fartyg kan man säga. Och sen så då 40 av dem i den här fickan lite zigzag. Det var väldigt speciell syn.
Men det är den 21 april nu när vi spelar in det här idag, och det här var för drygt en vecka sedan. Mm. Alltså vad var anledningen till att de ligger där ute på Svaj?
Ja, det ska sägas att den här lilla parkeringsplatsen, om man ska säga, den har använts i flera år sedan den här skuggflottan kom till i princip. Men då brukar det som max ligga där ungefär 10 fartyg. Nu var det alltså uppemot 40. Och det är en direkt konsekvens av de ukrainska attacker som vi har sett nu den senaste tiden, de senaste veckorna, mot hamnar, ryska oljehamnar i Finska viken och oljeraffinaderier längre in på ryskt territorium. Och de har alltså gjort att de här fartygen inte kan fortsätta sin rutt och lägga till de här hamnarna eftersom att de är skadade. Och istället så bildas det den här kön då, ute i Finska viken, där de helt enkelt väntar på att hamnarna ska återställas innan de kan fortsätta in och lastas med olja, gas eller vad det nu är.
I ditt reportage så kunde vi höra att ni träffar på några andra också där ute till sjöss.
Mm. Mm. Ja, när vi var där ute och patrullerade och styrde mellan de här fartygen så dök det plötsligt upp en rysk korvett, ett ryskt krigsfartyg. Och jag blev lite sådär, oj, nu är vi väldigt nära varandra. Jag frågade styrmännen där på det estniska fartyget också hur nära vi var som närmst. 1,2 sjömil ungefär. Det är drygt bara 2 kilometer. Mm. Och jag tyckte att det här var lite uppseendeväckande och tyckte att det var lite oroligt också att vi är så pass nära varandra. Men esterna ska sägas var väldigt coola och lugna med det här. De är vana vid att stöta på ryska krigsfartyg ute i Finska viken. Sen drygt ett år tillbaka så har Ryssland också en ständigt pågående patrull med minst 2 sådana här krigsfartyg som ständigt styr fram och tillbaka, åker fram och tillbaka i Finska viken och kollar till sin skuggflotta.
Så det var inte som att stämningen förändrades när man såg de här ryska fartygen?
Jag tyckte man märkte ändå på esterna att de var liksom på tårna och att det är såklart att absolut att det är spänt där ute.
Bo Torbjörn, har du någon uppfattning om hur många fartyg som finns i skuggflottan just nu?
Ja, men du var ju inne på det tidigare, man har talat om en siffra runt 1000, men det är svårt att bedöma det där. Jag har sett siffror på allt från 500 till 1200, att det ska röra sig där någonstans ungefär.
För att förstå då hur vi hamnade här så ska vi backa tillbaka till december 2022.
And thus today the European Union, the G7 and other global partners have agreed to introduce a global price cap on seaborne oil from Russia.
EU G7-länderna där går fram med ett pristak på rysk olja. Ett stort steg där och då, Andreas, eller vad skulle du säga?
Ja, ett första steg i alla fall, och ganska stort. Och det var ju EU och världens 7 största ekonomier, inklusive USA då, som införde ett pristak på rysk olja. Det sattes till $60 per fat. Och då, december 2022, då hade ju EU fortfarande ett väldigt stort beroende av rysk energi. Och man har ju fortfarande nu flera år senare inte lyckats fasa ut all köp av rysk energi. Men genom det här pristaket kan man i alla fall begränsa intäkterna som är så viktiga för Ryssland och den ryska krigsföringen. Och därefter har ju EU och de flesta G7-länder ändå sänkt det här taket från $60 till runt $47, tror jag det ligger på nu, för att ytterligare få ner de ryska intäkterna. USA var undantaget där. De har legat kvar på den högre nivån, och USA har ju också luckrat upp detta ytterligare nyligen efter att energipriserna har skjutit i höjden på grund av USAs och Israels krig mot Iran. Mm.
Men Putin då, han står ju inte bara bredvid och tittar på Bo Torbjörn. Ryssland börjar ju shoppa upp gamla fartyg här. Och nu vid 2023, hur snabbt går det för Ryssland att bygga upp den här flottan då?
Ja, men det har gått ganska bra för dem, måste man ju säga, om man tittar på det med ryska ögon. Jag såg någon siffra om att där från 2022 har man bränt ungefär 10 miljarder dollar någonstans på att köpa de här fartygen. Och det är ju som Felicia berättade, de är ju väldigt skruttiga. Man kan ju tänka sig att om man är ett rederi som sitter på såna här gamla oljetankers, kan det vara rätt skönt att bli av med dem istället för att skrota dem och betala en massa pengar för det om man nu är lite mindre nogräknad. Det är också så att det är ganska många västerländska företag som har tjänat pengar på att sälja till Ryssland. Jag såg de här Brookings till något så här, ett amerikanskt forskningsinstitut som sa att ungefär 60% av det som de har tittat på, det har varit fartyg som har kommit från väst, inte minst från Grekland, men sen finns det annat också, Asien och så, men det där sticker ju ut lite grann.
Mm. Och det är väl där under 2024 som det här begreppet ett skuggflotta, som ändå låter lite, liksom, lite rafflande på något sätt, kommer till. Ghost fleet kallas det ju också. Alltså, vad kännetecknar de här fartygen utöver den här skruttigheten och rostigheten som ni har beskrivit?
Ja, det är ju också att det är skruttigt när det gäller registrering och certifikat, försäkringar, alla de här grejerna som gör att man ska ha en trygg och säker sjöfart. Det är ju sånt som många reagerar på också. Man talar ju om att det är potentiella miljöbomber som flyter runt. Alltså, går de sönder, det blir stort oljeutsläpp, kan ju orsaka katastrof. Och det är ju också ett starkt skäl till att kustbevakningen i Sverige är så uppmärksamma på de här. Det handlar ju inte bara om sanktioner, säkerhet och så vidare, utan också om faktiskt våran närmiljö och Östersjön.
Mm. Men de här fartygen då, de får alltså åka genom Östersjön? Vattnet är liksom fritt där de rör sig?
Ja, alltså hela världsekonomin bygger ju på det med fri sjöfart, att gods ska kunna röra sig över de här stora havsytorna mellan kontinenter, mellan länder och sådär. Och det där är ju naturligtvis så att alla ser ju när Hormuzsundet här är i den situation där nu, vilka katastrofala konsekvenser det kan få. Men det här är något som är liksom fastlagt sedan länge. Redan på 1600-talet talar man om det med Mare Liberum. Det var liksom där det startade med det fria havet. Och sen har det där då kodifierats, fått en liksom juridisk, lagts fast i FN-konventioner och så. Så att det här är en otroligt viktig sak för hela vår liksom ekonomi.
Alltså Felicia, Europa inser ganska snabbt vad det är som håller på att byggas upp här, det vill säga att Ryssland då kringgår sanktioner och skeppar ut olja som sen går till Indien och Kina bland annat. Alltså om man ska se det här framför sig, hur lång tid tar en sån här resa till exempel?
Ja, det är ju väldigt svårt att säga, för det beror ju på massa olika saker, väder och vind och säkerhetsläget är olika. Jag menar, får man stå och vänta i Finska viken i en månad så tar det ju längre tid. Men mellan tummen och pekfingret så kan man säga ungefär 4-7 veckor om man ska resa från Ryssland till Kina till exempel och leverera olja. Och då tar man ofta vägen genom Suezkanalen, alltså förbi eller genom Europa och sen Medelhavet, Suezkanalen och så Indiska oceanen till Kina då, till exempel.
Men när fartygen passerar Östersjön då, så står ju länderna runt omkring Östersjön här lite handfallna och kan ju inte göra så mycket egentligen. Är det liksom en rättvis beskrivning?
Ja, men det är det tyvärr, eller vad man ska säga. Precis som Bo Torbjörn sa här, den här principen med anor i 1600-talet, alltså havet är fritt för alla och ägs av ingen, kanske man kan säga på svenska ungefär, den är ju extremt stark och innebär att det är väldigt, väldigt begränsat när rent juridiskt, enligt havsrätten, länder får ingripa i internationellt vatten eller ekonomisk zon. Och det gör att det är väldigt, väldigt svårt för länderna kring Östersjön att ingripa. Och det här skapar en enorm frustration. Man hade inte kunnat tänka sig den här situationen för bara 10 år sedan. Även om skuggflottefartyg har använts tidigare också av länder som Venezuela och Iran och sådär. Så den här skalan att ett land, Ryssland, på den här skalan skulle utnyttja havsrätten och den här principen som har gagnat världen ekonomiskt och på alla sätt i många hundra år. Att en stat skulle utnyttja den rätten på det här sättet, det hade man inte sett framför sig, och därför så har man inga effektiva verktyg att nu hantera den här situationen. Och det skapar enormt stor frustration, som jag sa. Alltså, jag har pratat med många inom sjöfarten i både Finland och Estland och Lettland och Polen. Och det är, jag menar, de står ju bokstavligen på sina olika kajer runt om Östersjön och ser på när de här fartygen fraktar den här för Ryssland superviktiga oljan som finansierar kriget i Ukraina. Och de kan i princip inte göra någonting annat än att bara se på. Det är frustrerande.
Ja, lite frustrerande. Vad tänker du, Botupia?
Ja, definitivt. Så är det ju alltså. Det här är ju ett effektivt sätt för Ryssland att komma runt med sanktionerna, finansiera sin krigsekonomi, fortsätta bedriva krig i Ukraina. Och det är klart att när väst försöker agera på olika sätt för att hindra det och påverka det och inte kunna vara bakbundna här, så naturligtvis uppstår det då en frustration.
Och EU då, Andreas, samma sak där. Man kommer med vissa åtgärder som vi har hört, men man når inte riktigt fram. Det har varit svårt helt enkelt att stoppa framväxten av skuggflottan från EU-håll.
Nej, men det är inte så enkelt. Och så som EU och G7-ländernas sanktioner är utformade, så har man ju då det här pristaket. Men då får ju Ryssland sälja oljan om man inte säljer den till ett högre pris än vad taket säger. Och de fartyg som fraktar oljan då till ett högre pris, det är de som rundar sanktionerna. Det är de som är kanske då själva skuggflottan, det är de som bryter mot reglerna. Men hur man ska avgöra om ett fartyg fraktar rysk olja och den oljan ska säljas till vilket pris, det är ju väldigt svårt att avgöra. Det kan ju vara, även om man bordar, så kan det ju vara väldigt otydliga dokument som man får titta på, svåra att tolka, det kan vara förfalskade dokument. Så det här kan ju vara svårt att komma åt. Och jag har sett en del bedömningar som säger att det är en väldigt stor andel som är just skuggflotta. Uppåt 65% av alla fartyg som fraktar rysk olja bryter mot pristaket. Det ska bara vara då 35% som följer de här sanktionerna. Och det man har gjort från EU:s sida då, det är ju att man successivt har satt upp fler och fler båtar på EU:s sanktionslista. Det är uppåt 600 fartyg. Och de som då drabbas av sanktionerna, det betyder att företagen inom EU får inte tillhandahålla tjänster åt de här fartygen. Då pratar vi om hamntjänster, får inte försäkra de här fartygen och så vidare. Men det är svårt.
Svårt att komma åt, säger du. Men i slutet av februari så händer det här.
Dans l'actualité, il y a aussi ce joli coup de filet cette nuit en mer du Nord. Les forces spéciales belges, appuyées par la marine française, ont stoppé net un pétrolier issu de ce que l'on appelle la flotte fantôme russe.
On va vraiment appliquer les sanctions quand on parle des navires fantômes de la Russie.
Ljud från belgiska tv-kanalen RTL där Theo Franken, Belgiens försvarsminister, berättar att nu tar man tag i saken och agerar. Och det som skett natten innan är att Belgien tillsammans med franska specialstyrkor bordat en 180 meter lång oljetanker med guineansk flagg. Och bara någon vecka efter det så gör Sverige samma sak. På kustbevakningens och polisens film så syns bland annat hur insatsstyrkan liksom firar sig ner där i vinden från en helikopter. Alltså, Bo Torbjörn, det ser lite ut som en actionfilm när man ser det på film.
Det gör det. Och det där är naturligtvis så att det är spännande för oss som jobbar i medierna att få visa de här bilderna. Det finns ett intresse av dem. Men jag tror egentligen att man också ska se det här som ett exempel på det man kallar strategisk kommunikation. Det vill säga att det här vill man visa för Ryssland och för de som agerar, för kaptenerna i skuggflottan, för befattningshavare och andra, att det är det här som händer. Det skickar en väldigt stark signal att hålla er härifrån om ni inte håller er till reglerna.
Jag frågade just det här när jag träffade den finska kustbevakningen för ett tag sedan. Och liksom, ja, men var det verkligen nödvändigt att göra på det här dramatiska sättet? För även i Finland så har man släppt de här videorna när man firar sig ner från helikoptrar med dragna vapen. Och
det är Jason Bourne där.
Ja, men lite så. Och då erkände de faktiskt att nej, det här hade kunnat gå mycket lugnare till. Men vi vill ju också skicka en signal. Förstås.
Ja, och det kan man säga överlag sen Sverige och Finland har gått med i NATO, att tidigare kanske man höll korten lite närmare kroppen om vad man gjorde, men nu handlar det ju om avskräckning, att liksom visa att ge er inte på oss, vi är starka och vi ser vad ni gör och vi kan hantera det. Så att det finns en sån aspekt också i det här.
Mm. Andreas, du bevakar inte bara EU-maskineriet utan även Belgien. Det här gjorde ju Belgien och det sägs som att det var ett nytt steg för Europa. Alltså, vad var det nya som belgarna gjorde här?
Ja, nej, men vi hörde ju här i inslaget. Det var intressant. Man har också en spännande musik i bakgrunden. Liksom. Det gör det än mer dramatiskt. Men det som belgarna gjorde, man bordade då det här fartyget Etera vid Ostende, alltså vid Belgiens kust. Det var när fartyget kom in i Belgiens ekonomiska zon. Och det här fartyget gick från Marocko mot Ryssland och hade varit på sanktionslistan men sen flaggats om från Panama till guineansk flagg. Men Guinea har inte något eget internationellt register för fartyg och då bedömdes det då vara falskflaggat. Och då menade belgarna att man kunde betrakta detta som ett bedrägeri och en förfalskning. Så det var liksom den juridiska grunden i Belgien så som jag har förstått det. Och belgiska politiker har pratat om att man har identifierat ett stort antal överträdelser när det gäller det här fartyget. 45 överträdelser där de allra flesta handlade om falska certifikat.
Mm. Och det här blir då som ett prejudikat, Torbjörn. Hur har det använts sen?
Alltså, det är klart att det rör sig väldigt snabbt information mellan olika länder, regeringar, underrättelsetjänster och så. Och när det gäller kustbevakningen just då i Sverige så har man byggt upp en verksamhet nu. Den ska arbeta väldigt underrättelsedrivet, man jobbar mycket med sjöövervakning. Det är också så att den gamla chefen för kontraspionaget på Säpo har börjat jobba på kustbevakningen, vilket jag tycker är lite symptomatiskt på något sätt. Men det krävs i och för sig en sak här. Det här fartyget som man ingriper mot, det måste befinna sig på svenskt territorialhav. Alltså man har underrättelser om att det kommer ett fartyg som är falskflaggat, som har liksom då påhittade dokument. När det passerar in i svenskt territorialhav, då kan man ingripa och det är det man gör.
Mm. Hade det här fartyget kunnat ta någon annan väg för att undvika det här?
Det kan du ju göra. Du kan ju undvika svenskt territorialhav och då kan ju i alla fall inte Sverige ingripa. Andra stater kan ju ha andra möjligheter.
Det finns faktiskt tecken på att just det där sker nu. Alltså om man kollar på de senaste veckorna har ju Sverige klivit ombord på flera av de här fartygen som har falska dokumentation. Och nu kan man se, det är lite för tidigt för att liksom slå fast att det här är en ny rutt som de här skuggfartygen tar. Men man ser på, om man följer data hur de här rör sig, så ser man att de i mycket högre grad numera går på andra sidan av Bornholm, alltså längre ifrån svenskt territorialvatten. Och då misstänker man att det har att göra med just de svenska ingripandena de senaste tiden.
Och Andreas, du haffar ju vår svenska utrikesminister Maria Malmer-Stenergard på morgonen här idag, precis innan vi börjar spela in podden, för att fråga henne just om det här svenska ingripandet.
Att Sverige och även andra länder, Belgien till exempel, ändå har i större utsträckning börjat båda båtar, fartyg i den ryska skuggflottan. Varför händer det nu? Är det liksom juridiska hinder som har försvunnit eller har ni helt enkelt bara blivit tuffare?
Framförallt handlar det om att nyttja de verktyg som faktiskt finns. Att vara mer vaksam, att samarbeta närmare med andra länder runt Östersjön. Dela information i större utsträckning och här har regeringen undanröjt en hel del hinder. Så jag skulle säga att det handlar mycket om ledning och styrning av våra myndigheter som har lett fram till det här mycket mer vaksamma och tydliga agerandet från myndigheter. Vilket vi verkligen välkomnar och vi ser ju redan tecken på att de ryskkopplade fartygen väljer andra vägar. Men då måste ju också andra länder vara lika påpassliga som Sverige.
Det här var ju det som Bo Torbjörn var inne på, att om vi pratar om fler underrättelser, mer utbyte av information, det låter ju på utrikesministern som att det är bland annat det som ligger bakom att man har kunnat agera i större utsträckning mot den ryska skuggflottan.
Mm. Men Bo Torbjörn, att man då ser sig ha den här juridiska möjligheten nu, varför har man inte gjort det här tidigare?
Ja, alltså på ett sätt så är det ju ett steg till på den eskaleringstrappan mot Ryssland att man tar in med hårdare nypor och så. Och det måste man väl alltid göra överväganden om. Mm. Hur långt ska man kliva upp på den? Det finns ju till slut kanske man hamnar i någon form av situation som man vill undvika. Men just nu är det så, regeringen talar ju om att det här är någon form av aktiv motverkanspolitik, har man sagt bland annat. Så att det, här har man hittat något, sen verkar det då som Felicia säger att det här kanske inte kommer, vi får se om det här kommer fortsätta hända om man nu anpassar sig från skuggflottans sida. Så att, men just nu är det är liksom de verktyg man har.
Mm. Men Felicia, dina länder då, som du bevakar, de gränsar ju till Ryssland och därmed har ju de har den här skuggflottan väldigt nära in på sig. Mm. Vad gör man för åtgärder där?
Ja, alltså det var rätt intressant faktiskt. Nu när jag var i Estland senast så frågade jag just det. Alltså, jag har ju hört länge nu den här frustrationen över att det inte görs någonting, och sen så nu så börjar allt fler länder agera mot mer liksom riktade ingripanden mot vissa fartyg. Och det är man förstås väldigt, väldigt positiv till, och man har ropat länge på att fler måste, det här måste vara ett gemensamt inom NATO, inom EU, hantera den här skuggflottan, för att det räcker inte med att enskilda länder går in, det måste vara en bredare strategi än så. Men och när jag frågade då dem varför de själva i Estland inte ingriper oftare, då sa faktiskt marinchefen där Ivo Verk, som jag pratade med, rakt ut att vi kommer inte att ingripa mot skuggflottan om det inte är så att ett fartyg utgör ett direkt hot mot antingen vår kritiska infrastruktur eller vårt territorium på något sätt. Och det är för att de är så pass oroliga för en militär eskalering, just eftersom att de här ryska krigsfartygen ständigt patrullerar Finska viken, och det är så korta distanser i Finska viken. Så man gör bedömningen att det är inte värt för oss i Estland att gå hårt åt de här skuggflottefartygen, för att risken för militär eskalering helt enkelt är för stor, bedömer de.
Så esterna sitter stilla, men en est, Kaja Kallas, hon vill i alla fall se fler hårda tag också från EU.
I commend France, Belgium and also Sweden for boarding and seizing falsely flagged tankers. It is time for the gloves to come off on Russia's shadow fleet.
Ja, Kaja Kallas där, EUs utrikeschef. Det är dags att ta av sig handskarna, säger hon här. Och så brömmer hon också initiativen från Frankrike, Belgien och Sverige. Andreas, om vi tar oss tillbaka till utrikesministermötet där du är idag. Vad är det då som är på gång inom EU när det gäller skuggflottan?
Ja, det som nu ligger på EUs bord är ju ett 20:e sanktionspaket mot Ryssland. Och när EU-kommissionen la fram förslag om det här 20:e sanktionspaketet så innehöll det vad man kallar för ett fullständigt maritimt tjänsteförbud. Och det låter ju lite stolpigt, men det skulle i alla fall betyda att företag i EU får inte ge någon form av service till fartyg som fraktar rysk olja, oavsett om de följer ett pristak eller inte, om de finns på en sanktionslista eller inte. Och hittills har man ju då bara gått på dem som bryter mot pristaket. Men nu skulle detta då gälla alla fartyg som fraktar rysk olja, och då skulle det inte spela någon roll vilka intyg du har, om de är förfalskade eller äkta. Fraktar du rysk olja så skulle man kunna agera mot de fartygen. Så det här var kommissionens förslag när man la fram det 20:e sanktionspaketet. Nu har man inte enats om detta än. Det har tagit tid. Och det sägs nu att beslut kan vara på gång. Det rör på sig. Men det verkar inte som att det blir ett fullständigt maritimt tjänsteförbud så som kommissionen har lagt fram, eller som vissa länder som Sverige har drivit på för. Sen är det klart att efter det här 20:e sanktionspaketet, då kommer diskussionen om ett 21 och sen ett 22, så att man ska ju återkomma till den här frågan senare, säger man.
Mm. Bo Torbjörn, vad tänker du om Bryssels möjlighet det här med sanktioner och komma åt den här verksamheten?
Ja, om man tittar på det hittills så har det varit både bu och bä, men jag såg att chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must gjorde ett uttalande nu och konstaterat att ja, kriget det fortsätter ju ändå, men sanktionerna här, de kan påverka till exempel vilka vapensystem som Ryssland kan få fram och ställa på slagfältet och sådär. Så att visst, det har en viss effekt. Det gnager ju liksom på det ryska samhällsbygget inifrån. Mm. Men det kanske inte alltid syns på ytan allt som händer. Samtidigt är det ju så. De ryska strategiska målen är långsiktiga och de ligger fast. Kreml vill upprätta sin intressesfär. NATO är en stor fiende. Östersjön är jätteviktigt. Ryssland har inte så många hamnar. Det här är ett superviktigt område och här är de helt omgivna av dem. Det de ser som fiender, alltså NATO. Mm. Så att ja, svaret är väl sådär.
En paradox med de här sanktionerna som jag också har hört bland annat från den finska kustbevakningen eller sjöbevakningen som den heter är faktiskt att alltså, EU har ju en lista där fler och fler fartyg liksom skrivs upp efterhand när man identifierar dem och kan konstatera att de förmodligen då är en del av skuggflottan. Och ju fler fartyg som hamnar på den här listan, desto fler nya fartyg måste Ryssland då köpa in för att fortsätta sin verksamhet. För man vill helst inte använda fartyg som är på den här listan. Och då hamnar man liksom längre ner på skruttighetsskalan lite grann. Så att jag vet att i Finland så är man liksom lite... Man är positiv såklart till sanktionerna och man vill inte på något sätt inte ha dem där. Men det finns också den här paradoxen att ju fler fartyg som hamnar på listan, desto skruttigare blir fartygen, desto större risk för en miljökatastrof i Östersjön. Så det är lite svårt det där faktiskt att balansera de intressena mot varandra.
Men den där ovanligt stora samlingen av oljetanker som du såg där då i Finska viken, att de ligger där har ju inte att göra med att man har bordat och EU-sanktioner. Det är inte därför de ligger där, utan det har att göra med de här ukrainska drönande attackerna mot två ryska hamnar. Så hur pass ödeläggande var de där attackerna?
Ja, det är väldigt svårt att säga exakt. Ryssland är inte... De vinner inga VM-guld i transparens, så att säga. Men de första dagarna efter att attackerna var som mest intensiva mot ryska hamnar i just Finska viken, så pratades det om att 40% av oljeexporten var utslagen. Och då ska man komma ihåg alltså att totalt sett så exporteras nästan uppemot, alltså man pratar om 40-50% av hela Rysslands oljeexport som går genom Finska viken och Östersjön. Så det här är ju jättebetydande mängd. Sen så har det varit färre ukrainska drönarattacker mot just hamnar i Finska viken den senaste tiden. Så nu börjar oljeexporten där återgå till det normala. Då när jag var där för en dryg vecka sedan, som jag sa, så var det ungefär 40 fartyg som låg och väntade där ute i Finska viken. När jag kollade i morse så var det ungefär 15-20 som låg där. Så det börjar sakteligen återgå till det normala just genom Finska viken. Samtidigt så fortsätter de ukrainska attackerna mot oljeraffinaderier på ryskt territorium och också hamnar i Svarta havet. Så man vet inte riktigt, men förmodligen så är fortfarande den ryska oljeexporten högst påverkad av de här attackerna. Och det, man kan väl säga det ändå att i alla fall på kort sikt så har de ukrainska drönarattackerna mot Rysslands oljeanläggningar varit betydligt mer effektiva än EUs sanktioner.
Ja, vad tänker du om det, Andreas?
Nej, jag håller med om det. Och, alltså det jag har läst när det gäller de ukrainska drönarattackerna mot den ryska infrastrukturen, det är ju att experter beskriver detta som det största hotet mot Rysslands oljeexport sedan fullskala kriget började 2022, och att det har varit ett hårt slag mot den ryska exporten. Sen när det gäller EUs sanktioner, EUs åtgärder, det jag ofta hör från europeiska politiker, det är ju att den ryska ekonomin går på knäna. Och ja, det finns ju en del tecken på att den ryska ekonomin inte alls är stark. Det finns brist på komponenter, man har hög inflation, höga räntor och så vidare. Så att sanktionerna kan spela en viss roll. Men sen får man ju också konstatera att hittills har det ju inte varit tillräckligt för att pressa Ryssland till att avsluta kriget mot Ukraina eller ens ge sig in i verkliga förhandlingar om en vapenvila. Så sätt har man ju inte nått sitt mål från EU:s sida.
Men samtidigt så är det här ett läge för Putin att dra in ännu mer pengar på olja när oljepriset rusar på grund av kriget i Mellanöstern. Och i ryska medier så har ju de här europeiska bordningarna kallats för piratverksamhet. Bo Torbjörn, först bara att Ryssland kallar det här för piratverksamhet, det är ju ingen slump, har jag förstått.
Nej, men dels är det nog så att det är alltid en väldigt frän retorik när någonting går emot ryska intressen. Då kommer det häftiga uttalanden från rysk håll. Det är en sida av det här. Men jag skulle säga att det som också hände här förra veckan, det var att det kom en ny rysk lag om att kunna försvara medborgare som åtalas i nationella domstolar då i andra länder. Alltså att man ska kunna skicka trupp för att liksom rädda sina medborgare. Och det där har tolkats av en del som att det kan vara ett sätt att skydda den här skogflottan, också att kanske hota lite grann runt den. Sen kan man ju fråga sig, hur ska det se ut i praktiken? Alltså det skulle vara någon typ av krigshandling om Ryssland skickar trupp till Finland för att ta ut en sjökapten därifrån. Så att Vill Putin liksom starta krig för att hämta hem sjömän? Det där kan man ju verkligen fundera över. Men det händer saker här i alla fall. Det kan vi se tydligt.
Mm. Men hur läser du liksom den här situationen sammantaget? Ryska militärbåtar som eskorterar, samtidigt så hör vi ju då om ett upptrappat tonläge mot Europa i ryska medier.
Det är alltid så där när man ska titta i spåkulan att det kan vara ganska dimmigt där, och det tycker jag att det är generellt sett i världen just nu. Men tendensen här är ändå, det måste vi säga, upptrappning och mer av konfrontation, mera hårda tag. Och det där tror jag att vi kommer få se under en lång tid framöver. För det handlar ju till syvende och sist om ryskt anfallskrig i Ukraina som väst vill få slut på. Och det kommer man göra på många sätt, ekonomiskt, politiskt, you name it.
Och Andreas, vad är din bild då? Hur ser beredskapen ut i Europa om läget skulle bli ännu mer spänt här i norr?
Ja, alltså man hör ju från underrättelsetjänster i Europa och pratar om att Ryssland och Putin skulle kunna testa NATOs förmåga inom några år. Samtidigt så tror jag också de allra flesta ser att Ryssland just nu använder väldigt mycket av sina resurser och har fullt upp med kriget i Ukraina. Så att jag tror inte att Ryssland bedöms vilja få till en militär konflikt med ett NATO-land. Det tror jag man vill undvika. Och att det är klart att Putin ofta hotar med att agera på olika sätt om man agerar mot Ryssland, till exempel mot den ryska skuggflottan, men också Putin ganska ofta att han skäller, men kanske inte så ofta biter när det gäller just agerande mot NATO.
Mm. Men Felicia, sista ordet då om skuggflottan. Det är uppenbart att mycket står på spel för Ryssland. Vad tänker du då alltså sammantaget om konfliktrisken? Alltså riskerar hårdare insatser och öka spänningarna i Östersjön mer än vad de löser själva problemet?
Mm. Nej, men jag tycker att Andreas säger det rätt bra här. Det viktigaste för Ryssland, det är att den här oljeexporten fortsätter så smidigt utifrån deras perspektiv som möjligt. De har varken kapacitet eller vilja att militärt eskalera situationen i Östersjön just nu. Och det ska man komma ihåg. Och jag tänker på, för att runda av, ett citat av de här estniska besättningsmännen som jag var ombord på samma fartyg som i Finska viken häromdagen. De sa det på ett väldigt karaktäristiskt estniskt, måttfullt optimistiskt sätt att det blev inte krig igår, och förhoppningsvis så blir det inte krig imorgon heller.
Mm, ja, det kan vi bära med oss. Med det så måste jag ändå fråga dig, Andreas. Det är en tung EU-mötesvecka där i hela EU, eller på din EU-horisont. Utan Orbán och utan hans utrikesminister, liksom, är det en annan vibb då, eller?
Ja, det är det. Det är inte så att Peter Czarto, utrikesministern, är inte med på dagens utrikesministermöte. Orbán kommer inte vara på plats på toppmötet på Cypern i veckan. Så att det är en lite annan vibe kanske, och framförallt större förhoppningar om att nu en gång för alla komma framåt när det gäller stödet till Ukraina, sanktionerna mot Ryssland och så vidare. Mm. Sen så tycker jag att det är ju väldigt synd att Orbán inte dyker upp på toppmötet, för då får han inte den här avtackningspresenten, han får ingen avskedsfilm. Det hade varit väldigt intressant att se den där filmen, hur de skulle redigera ihop den. Normalt sett är det ju liksom,
det är som en minnesfilm,
går in på röda mattan,
dina år.
Ja, och han skakar hand, och det är oftast breda leenden med ledaren som avgår och sådär. Frågan är hur stela leenden det skulle bli med Orbán. Det hade varit kul att se.
Vad present? Vad hade det kunnat vara då?
Ja, det sades att han skulle då få en present, ett foto, ett inramat foto som var undertecknat av EUs ordförande Antonio Costa, och det skulle vara ett foto då på ledarna. Orbán och de andra stats- och regeringscheferna. Och det här är ju också de politikerna som han, några av dem i alla fall, som han har bråkat med under ganska många år på toppmöten. Så att, jag sa en krönika i morse att det kanske inte det hade varit en present som han hade satt upp på väggen i vardagsrummet.
Kanske bredvid sängen. Nej, inte där heller.
Som en inspiration för att komma tillbaka kanske.
Ja, fint, hoppas han får den där bilden ändå med posten. Tack Bo Torbjörn Ek, säkerhetsreporter på Dagens Nyheter. Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent, för ni kom hit och poddade idag. Och ja, jag säger väl också tack till dig, Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent. Innan vi slutar så vill jag också ge er ett tips. tips. För medan vi har haft mycket att göra med ungerska valet bland annat, så händer det också historiska saker i den brittiska inrikespolitiken, vilket våra kollegor på podden Dagens Eko har tagit fasta på.
Nina, den här brittiska traditionen att kunna födas in i politiken som funnits sedan medeltiden, är den över nu?
Ja, men den sjunger på allra sista versen. Om några veckor så är det faktiskt slut med det här systemet där äldste sonen i Storbritanniens gamla adelsfamiljer har haft fribiljett rakt in i parlamentet.
Mm, Nina Benner hörde ni där, och det är en riktigt fascinating djupdykning det här om det brittiska överhuset och adeln där. 20 minuter, ni hittar det om ni söker på Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Producent för Europapodden då, Therese Rosenvinge, Oskar Sällström stod för research. Jag heter Katarina Spore Gustafsson, och tack för att ni har varit med oss.